För det är ändå Milan som stått modell till allt vad mindre kolugnar heter i dessa brinnande tider. Och nu är träkolet åter ett brinnande riksintresse.
Förbudet att köra bil och köpa bensin var ett hårt slag för många. Även Stockholms busstrafik har fått lov att minskas och en mängd vagnar står uppställda. Man måste spara på flytande bränsle och smörjoljor och nya metoder får lov att utarbetas. Vid bussgaraget tar man väl vara på oljan som inte får kastas bort utan istället renas. Oljan tömmes i ett kar och förs i rör till en apparat som renar oljan och rensar den från tillkomna partiklar. Det är inte meningen att här närmare gå in på hur detta går till utan endast visa att man på alla fronter gör sitt för att göra det bästa möjliga av situationen. Shakespeare var en framsynt man, en man långt före sin tid. Hans verk består än idag och än idag disputerar litteraturhistorikerna om och på honom. Eftertankens kranka blekhet är ett ofta citerat uttryck, men inte är det många som kommit att tänka på att författaren då avsåg den eftertank eller släpvagn som nu kommit i bruk och som används vid gengasdriften av bilar. Beslutsamhetens friska hy när man tänker att sätta igång med gengasdrift kan nu lugnt övergå i eftertankens kranka blekhet och gå alldeles förträffligt ihop, om inte med Shakespeare, så dock med en Volvo.
Vi står utanför Stockholms elektricitetsverk, Enskedestationen i södra förstäderna utanför Stockholm. Och här, liksom på många andra ställen, blev det stort problem när kriget bröt ut i september 1939. Vi ska i några glimtar ur SF-arkivet se hur vanligt folk drabbades av energikrisen och vad man gjorde åt det.
På grund av den ovanligt torra hösten och därav följande vattenbrist så kan inte våra elektricitetsverk drivas som vanligt med vattenkraft. En onormalt stor del av vår elektriska ström måste därför framställas med ångkraft. Något som är bekymmersamt i dessa bränslebristens tider då stenkolsimporten är försvårad och förbrukningen måste minskas. Mängder av kol måste emellertid användas för framställning av elektrisk energi. Ångpannorna eldas med kol och ångan driver i sin tur de stora maskiner, ångturbiner och generatorer som alstrar den elektriska strömmen. Spara därför frivilligt på elektrisk ström så länge vattenbristen varar. Använd inte mer elektrisk ström än ni måste och låt inte ljuset brinna i onödan. Hjälp landet att spara importbränsle. Varje sparad kilowattimme betyder just nu ett sparat kilogram kol. Följ Svenska Teknologföreningens maning, bli kilowattjägare.
Berta, nu ska jag på jakt.
Ja, den lilla, du vet att du aldrig får något annat än hos vilthandlarna nere när du har kommit hem.
Den här gången rör det sig om kilowattjakt.
Det står om det här i tidningen.
Vad säger du? Så hemskt intressant. Säg hur du är det något välgörande.
Ja, möjligen för min plånbok. Vill du höra på så ska jag läsa upp för det här. Vid denna tiden på året används en hel del ångkraft för komplettering av vattenkraften. Det råder nämligen brist på vatten i våra älvar. Sålunda förbrukas för närvarande omkring 2 miljoner kilo kol per dygn i landets ångkraftcentraler, motsvarande cirka 5 kolbåtar i veckan. Var en elektrisk kraft sparas minskas åtgången av dessa kol. Vi måste spara på elektriciteten, Berta.
Ja, vi får väl göra det då. Nej, nu ska vi ha kaffe av dem.
Men först släcker vi ljuset här. En sån här 40-wattslampa, den drar 1 kilo kol per dygn. Tänk på det, du.
Man måste väl se i alla fall.
Just det, ja. Och det går mycket bra även om vi släcker här. Men sådär, ja. Det ser ju mycket trevligare ut med bara golvlampa. Den här mackapären ska väck nu. En sån här värmekamin på 1000 watt kostar 30 kilo kol per dygn, vet du det?
Men snälla lilla Adolf, hur skulle jag kunna veta det?
Ja, men nu vet du det i alla fall. Svenska folket har förresten alltid haft varma rum. 18 grader i en lagom dagstemperatur.
Men då är det väl ändå över fryspunkten, Adolf lilla?
Jag försöker inte vara kvick nu, Berta. Det är varje medborgares plikt att jaga kilowatt nu bara för att reducera kolåtgång. Och varför är folk så lata så de åker ner med hissen som drar så mycket ström? Och varför kan man inte spara mycket mer på de elektriska hushållsapparaterna? Ett strykjärn som står på i en timme kostar 0,5 kilo kol. Ja. Och kylskåpet sen. Varför ska det stå på och dra ström när skafferiet är tillräckligt kallt nu på vintern? Jag är säker på att de flesta människorna i det avseendet syndar ut ren obetänksamhet.
Nej, nej.
Nej? Varför säger du nej?
Men lilla Radolf, det är ju bara radio.
Bara radio? Ja, vad far och står den på och drar ström för? Sådär ja. När ingen hör på den så ska den väl inte sätta extra fart på meter. Nu kan man äntligen känna sig riktigt nöjd med sig själv.
Hör du Adolf lilla, om jag nu ändå ska bli jägare så är det en sak som jag så gärna vill fråga dem. Jo, förstår du, jag såg en sån bedårande liten grön jägarhatt hos modisten häromdagen och...
Ja. Onsdagen den 11 oktober vidtog Finland ytterligare försiktighetsåtgärder i det man uppmanade befolkningen i Finlands fyra största städer till frivillig evakuering. Vi visar här ett litet reportage från Helsingfors som under onsdagen tömdes på 60 000 människor. Per bil och buss, men framförallt per tåg, gav man sig av, huvudsakligen kvinnor och barn. Knappast något annat folk i världen skulle reagera på ett så lugnt sätt inför en evakuering som det finska. Och få folk skulle så lugnt och väldisciplinerat kunna utföra evakueringen som finnarna gjorde. Efter en i förväg väl utarbetad plan utrymde staden på ett sätt som är i högsta grad föredömligt. Ni kan själva döma av dessa bilder. Alla är visserligen allvarliga, men man ser inga tårar. Ett beslutsamt, sammanbitet lugn kommer till synes överallt, hos män och kvinnor, ja till och med hos barnen.
Några dagar tidigare, den 9 oktober 1939, hade Finlands sändebud i Stockholm, Juho Paasikivi, i spetsen för en delegation rest till Moskva. Inbjudna för förhandlingar om så kallade konkreta politiska frågor, som man sa. Stalin och Molotov krävde gränsjusteringar och en militärbas på finska Hangö. De baltiska staterna som ett liknande ultimatum tvingades skriva under ofördelaktiga avtal som banade väg för sovjetisk invasion. Och när de finska förhandlingarna drog ut på tiden bredde oron ut sig i Finland. Krigsmakten mobiliserades och de större städerna evakuerades. Den 8 november bröt förhandlingarna samman och nu väntade man bara på vad som skulle hända. Den 26 november föll de första skotten och efter utväxling av flera noter mellan de bägge regeringarna gick Sovjetarmén på morgonen den 30 november till angrepp på flera fronter. Helsingfors bombades. Kriget var ett faktum. I Sverige bildades Finlands kommittéer, olika insamlingar startade. Svenska frivilliga deltog också i kriget på Finlands sida. Men trots oron i öster gick livet vidare här i Sverige. För samma dag som kriget bröt ut i Finland valde Stockholms Lucia efter hård kamp mellan nära 1000 kandidater. Det var Stockholms-tidningen som traditionsenligt bjöd in till tävling. Och nog var valet svårt, så vackra som alla flickorna var. Så kom då det stora ögonblicket. En jury bestående av fru Karin Bernadotte, chefredaktör Torsten Tegner och regissör Per-Axel Branner valde ut 10 kandidater som sen gick vidare. Juryn hade i sin bedömning sökt få fram öppna, friska, nordiskt ljusa och väna typer, som det stod i Stockholms-tidningen. Och här ser vi resultatet. Kandidaterna presenterades med nummer och inte namn. De filmades i filmstaden av Gösta Rosling och sen kördes filmen på utvalda Stockholmsbiografer och allmänheten fick rösta. Och vem som blev Lucia, ja, det ska vi strax se i ett reportage från den stora välgörenhetsfesten på Berns. Men ett riktigt Lucia-tåg, det blev det inte det året. På myndigheternas begäran hade tåget inskränkts till en kortege, vars enda syfte var att visa stockholmarna deras folkvalda Lucia.
Stockholms Lucia 1939 fick även i år göra den traditionella färden runt Stockholms gator, där hon hälsades av tusentals människor. Triumfärden slutade så på Berns, där även årets Nobelpristagare i litteratur Sillanpää var närvarande. Han överlämnade senare på kvällen Lucia-smycket till årets unga Lucia.
Nobelpristagaren överlämnade Lucia-smycket med en hyllning till den svenska kvinnan. Och så här sa han: "Du väna sköna flicka, tag ur min hand detta smycke till ära för din unga renhet som alltid varit Nordens unga kvinnors bästa smycke." Och sen blev det dans.
Det stundar till jul och förberedelserna är i full gång. Vi vet inte hur denna jul kommer att gestalta sig. Vi vet bara att Europa knappast kan se framåt mot en fridens jul. Så mycket större anledning är det för oss som ännu lever under relativt lugna förhållanden att göra vad vi kan för andra som har det sämre såväl här i Sverige som i vårt broderland Finland. Du som ännu kan hjälpa, stöd alla dem som behöver din hjälp.